Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Idag ska ni få träffa en tjej som hoppade av jobbet som sjuksköterska. Hon tyckte att det här med att dämpa symptom, det kanske inte var det smartaste sättet. Hon hade arbetskamrater som skrattade åt det, men nu ringer de om goda råd. Och det är lite kul i sig. Hon hoppade som sagt av det jobbet, startade en podd som heter Hälsosamt, som idag är en av Sveriges populäraste hälsopoddar. Och också nominerad till hälsopriset 2017. Hon har gjort drygt 50 avsnitt och jag kan rekommendera den. Den är fantastisk. Välkommen till podden, Carolina Wärling.
Tack snälla, Benny.
Hur är livet?
Livet är bra. Livet är väldigt bra.
Det är gott.
Ja, det är mycket, mycket roliga projekt. Och kul att få bli intervjuad av dig.
Ja. Nu sitter ju du på andra sidan än vad du brukar göra.
Ja.
Jag vet att du har gjort det en gång förut, minst en gång förut, i din egen podd.
Ja.
Men hur känns det annars att sitta på den sidan?
Men det är jättekul. Ja. Men som sagt, det är ju lite ovant.
Ja, nu har du inte greppet själv längre.
Nej. Jag släpper kontrollen.
Ja, precis.
Men ja. Det är jättekul.
Ja. Har du varit gäst i någon annan podd någon gång, förutom då din egen?
Nej.
Nej? Nej. Yes, då var jag först.
Du är först. Ja.
Just det. För de som inte vet vem du är, ska du dra lite kort om vem du är?
Vem jag är? Den stora frågan.
Ja,
det brukar jag
du håller på att ta reda på det.
Ja, precis.
Jag är mitt i den processen.
Nej, men, ja, men som du sa, jag är sjuksköterska i botten. Och ja, alltså jag utbildade mig egentligen för att jag vill hjälpa människor till hälsa, som de flesta vill som hamnar inom sjukvården. Kände väl, som du också sa det, att det var inte riktigt min grej. Jag kände att det fanns väldigt, väldigt mycket mer saker man kan göra för sin hälsa än vad jag kände att jag kunde göra som sjuksköterska. Så jag utbildade mig till näringsterapeut och jobbade som det ett tag. Och sen startade jag helt enkelt Hälsosamt. För att det jag kände var att när jag läser om de här människorna och läser om de här terapierna och när jag går på mina utbildningar, så det här är allmän kunskap. Det här är sånt som alla borde veta. Så då tänkte jag att då skapar jag ett forum där folk kan få reda på de här sakerna.
Du kände att det fanns ett jobb att göra?
Ja, absolut.
Ja,
absolut.
Men det är som jag känner också.
Mm.
Vad fick dig att hoppa av jobbet som sjuksköterska? Det kanske du i och för sig redan har svarat på, men... Men vad var det liksom?
Det var egentligen, för att alltså, som sjuksköterska, det jag egentligen ville, det var att jobba som ambulanssjuksköterska. Så det var därför jag började utbilda mig. För då hade jag inte så mycket hälsokunskap på det sättet. Men och vi har ju en fantastisk akut sjukvård i Sverige. Men det som blev att jag blev mer medveten om hur vården ser ut, bristerna som finns, även mycket bra som finns. Och att jag sedan kände att det jag gör bäst, det finns andra som kan göra mitt jobb precis lika bra som jag. Men det här andra konceptet som jag vill skapa, det måste jag skapa för det är ingen annan som gör det. Så då kände jag mer att jag hoppar av och också för att... jag kunde liksom inte stå för det jag gjorde riktigt. Sen kan man ju välja olika avdelningar och man kan välja olika sätt att jobba. Men överlag så kände jag att jag kan inte riktigt stå för allt det jag gör. Och för mig är det väldigt, väldigt viktigt att kunna vara sann mot mig själv.
En sak jag inte nämnde i presentationen av dig här, det var ett föredrag du hade på TEDx.
Yes.
Som jag fastnar väldigt mycket för. Jag tycker det är, så det kan ni gå in och titta på Hälsosands hemsida. Det är faktiskt väldigt mycket bra saker du fick med där på en kort tid. Den är 15 minuter någonting.
Ja, tack.
Och vi har ju redan berört det. Men vad tycker du är de största problemen med dagens sjukvård?
tidsbristen, det är, och det är det de flesta är verkligen överens om, att det är väldigt, väldigt svårt och det är väldigt, väldigt stressigt att hinna med. Så att liksom det systemet är ju väldigt, väldigt problematiskt. Men sen även, som jag ser det, mycket av behandlingarna. Man har inte tid eller möjlighet eller vad det nu är att gå på grundorsaken. Så det blir väldigt mycket piller hela tiden. Och det är inte, ja, ibland så kanske man behöver ha det, men långt, långt ifrån alla gånger. Och när man zoomar ut lite och kollar hur ser det ut i andra delar av världen, hur jobbar man här? Så, jag menar, det sjukvårdssystemet vi har här i Sverige, det är ju bara ett. Vi har ju massa olika system i olika delar av världen. Så det här är bara ett, men vi har ju tagit den här och verkligen gjort den till sanning och liksom man pratar om vetenskap och beprövad erfarenhet och tills man knappt vet vad det betyder längre liksom. Men att vi har, det finns otroligt många andra sätt man kan jobba med sjukdomar som man gör i andra delar av världen. Och det är ju jätteintressant att ta det bästa från alla världar. Så jag tror att just att vi är väldigt, väldigt inriktade och vi har kört lite in oss i ett hörn just inom sjukvården. Och vi behöver zooma ut och kolla på vad som faktiskt funkar, för det är patienten som ska vara i fokus.
Faktiskt. Precis. I det här TEDx-talket som du har så fastnar jag för en del siffror som du sa.
Ja.
Bland annat så nämner du att cirka 2 miljoner svenskar äter blodtryckssänkande medicin. Jag är inte en av dem, men jag skulle kunna vara det och jag var väldigt nära att bli det.
Du fixar men, det själv.
Ja, och då tänker man så här, kunde jag fixa det själv så då borde det också finnas en massa andra som kan fixa det själv, tycker man.
Och det är det här lite som är hela problematiken, att ett högt blodtryck beror ju på någonting. Du får inte vara ett högt blodtryck.
Otur.
Nej, men exakt, det finns inte. Allting beror alltid på någonting. Och det är det här att istället för att ta ett piller som bara tar bort att man inte ser att man har ett blodtryck, högt blodtryck längre, så skapar det ju en massa andra saker i kroppen. Och det har alltid biverkningar. Man kan läsa på de här biverkningarna eller på förpackningarna att ja, 1 av 100 får det här eller 1 av 1000 får det här. Men allting vi stoppar i oss, alla mediciner, alla kommer få biverkningar. Du kommer inte alltid märka av det, men alla kommer få biverkningar. För att kroppen måste ta hand om det som kommer in. Så att det är ju det här som är hela systemfelet, att 2 miljoner svenskar, nu är det inte exakt 2 miljoner, men de har inte fått otur. De har inte bara haft otur och fått ett högt blodtryck. Det beror på någonting. Och då istället för att ta reda på det och sätta dem på piller som har biverkningar, jag tycker inte att det är okej.
Nej, det låter inte okej. Det låter ologiskt egentligen. Sen måste ju mediciner finnas såklart och gör ett jättejobb i många sammanhang, men att det känns som möjligt för lätta att ta till just medicin. Och när du är inne på biverkningar så har jag antecknat en siffra till som du sa i ditt föredrag där, och det är att 200 000 människor i Europa dör av bara biverkningarna på medicin. Och som jämförelse så har du också sagt att 0 personer dör av kosttillskott. Och nu kan jag inte jämföra det rätt av så, men det är ändå intressanta siffror, för så hör man någonting från statens och livsmedelsverk och allt vad det är, så kan det vara till exempel att vi äter, stoppar det så mycket D-vitamin, det varnar man för, men inte alla läkemedel som jag tror att vi äter delvis i onödan. Jag tänker, ja, till exempel blodtryck som jag själv var nära då. Ja, man hör också mycket om kolesterol, att där är också otroligt många som äter det egentligen i onödan, och att det finns många andra krafter bakom. Men hur ser du på sådana saker?
Jag tror att de siffrorna är nog viktigt också att säga, att ingen dör i kosttillskott. Det är från de siffrorna tagna från giftcentralerna i USA, där de inte får in. Okay. Så att det är väldigt svårt att exakt veta att ingen någonsin har dött för det, för det finns det ju absolut.
Ja.
Men just jämförelsen är väldigt slående. Det blir ju följden av det. Att man istället för att faktiskt kolla på vad beror det på, så så tar man ett piller och så får man biverkningar.
Mm.
Så det är ju... Ja, jag tror att hela vårt sätt som vi ser på kroppen, jag tror att det är det som måste ändras för att en kropp ska vara frisk. Den ska... Den har alltid en anledning till att den sänder ut ett symptom. Liksom. Och många, inte alla, men väldigt många av de här medicinerna går på symptom. Och det tänker man inte riktigt alltid på, utan man tänker, nu har jag fått en sjukdom här som inte går att göra någonting åt, och så tar jag en medicin.
Mm.
Men det är oftast inte så som fallet är.
Det låter ju egentligen väldigt logiskt att en kropp som mår bra är frisk. Mm. Liksom. Att det är någonting som händer i kroppen, det är då vi blir sjuka.
Mm.
Det låter ju logiskt.
Och det är väldigt intressant att man kan kolla på till exempel naturfolk. Hur de lever. Kanske lever till de är över 100. Och så har de en frisk, stark kropp. När de är 100 så är de liksom snabbare än 20-åringarna till exempel.
Mm.
Och vi har glömt det här väldigt mycket. Eller om man kollar på djuren. Fria djur då. Inte våra husdjur. Så är de friska. Och de har en stark kropp. Och det är det vi har tappat bort. Vi har blivit så vana vid att vi ska ha ont i kroppen eller vi ska börja fallera när vi blir 35. Alltså vi har det här inprogrammerat istället för att fråga sig, men är det verkligen så?
Mm. Jag fick en tanke om, när du pratade om djur, att jag för mig har hört att vi är mycket noggrannare med vad vi ger våra husdjur i mat än vad vi stoppar i oss själva. Mm. Och man kan ju tycka att det är lite märkligt.
Men det är faktiskt jätteintressant, för just det här att vi har kattmat, vi har hundmat, vi har hästfoder, alltså vi har alla de här olika, för vi vet vad en häst äter i naturligt tillstånd. Vi vet vad en hund eller en varg skulle vilja äta, men vi äter ju inte människomat längre. Och det har vi tappat totalt.
Mm.
Och det är klart att det påverkar oss.
Mm.
Jag kommer ihåg när vi hade hästar när jag var yngre. Så jag vet att jag hade en hundgodis i min ficka när jag var ute och gick med min mamma. Och så gick vi till hästarna. Och så tog jag upp den här och gav hästen. Och så sa mamma, nej, men det kan du inte göra. Det är ju hundgodis. Det är ju kött. En häst äter inte det där. Och det fick mig också tänka så mycket. Att det är klart att vi vet vad som är hästmat. Vi vet vad som är hundmat. Men vi trycker i oss alla möjliga saker. Och tänker inte att det kommer ha en effekt på våra kroppar, för vi är inte gjorda för allting.
Nej, precis. Ja, vi ska försöka fördjupa oss lite grann i de här sakerna. Tanken med dagens intervju är att vi ska försöka koka ner alla råd som kommer kors och tvärs. Och kanske också försöka fundera på vilka råd man ska lyssna på och vilka man inte ska lyssna på. Vi överöses ju med råd.
Oh ja.
Men vår tanke är att vi ska få ihop en e-bok har vi faktiskt planerat. Och med de bästa generella råden som man kan anamma för att få ett maximalt bra liv. Så vi har tagit ner det här till 4 stycken hörnstenar kan vi kalla det, som vi ska skumma igenom här nu. Och det är maten, det är rörelse, det är sömn och det är stress.
Mm.
Eller egentligen antistress kanske vi ska säga. Vi ska inte stressa. Så de 4 bitarna tänkte vi gå igenom och prata om. Och jag har ju gjort det här lätt. Det är ju ingen slump att jag ville intervjua Carolina som har gjort 54 intervjuer, för då slipper jag intervjua de 54 personerna. Då får jag all kunskap genom Carolina istället.
Super.
Så ja, nej, skämt åsido. Men jag vet ju att du har kunskap och du har skaffat ännu mer kunskap genom såklart dina intervjuer. Om vi då börjar med det första, eller egentligen innan vi går in på de här 4 hörnstenarna så tänker jag höra hur du ser på det här. Hur ska vi förhålla oss till alla råd som vi överöses med, löpsedlar, tv-program, det ena med det tredje. Har du någon egen taktik hur du sållar liksom?
Jag läser aldrig tidningen.
Det är bra råd.
Och kollar aldrig, jag har inte en tv.
Nej.
För att oftast, och löpsedlarna, aldrig. För att det är, jag tror att det vi hela tiden måste tänka är back to basic. Hela tiden. Vad är en människa? Vad består en människa av? Vad behöver vi? Och det är nog min taktik hela tiden. Att gå till grunden. Inte gå på alla hypar som kommer hela tiden. Utan mer gå till grunden. För har du grundtänket så kan du sålla väldigt, väldigt lätt sen. Men du måste ha en grund som du kan stå på. Annars så blir man helt... Ja, det funkar inte.
Nej, precis. Nej, för vad man förstår när man lyssnar och läser så finns det ju bra forskning och det finns dålig forskning. Och det är för oss vanligt dödliga så är det omöjligt att hålla isär det där. Så står det att det är nya forskningsresultat på löpsedeln så tror vi på det.
Mm.
Så nej, men det är sant som du säger att man försöker att fördjupa sig och ser var källan är någonstans.
Det är också viktigt. Var kommer källan ifrån? Det är också viktigt.
Men vi ska försöka gå igenom de här fyra. Och om vi då börjar med det vi stoppar i oss. Vad ser du som... Jag tänkte vi skulle börja med problemet på de här olika fyra hörnstenarna. Om vi börjar med problemet med maten. Vad är problemet med vad vi stoppar i oss idag?
Lite det som vi var inne på innan. Att vi äter inte mat längre. Vi äter matliknande produkter egentligen. Och jag tror att har den innehållsförteckning så är det inte mat. Det är en väldigt, väldigt bra, väldigt, väldigt bra regel. Att börja tänka på att kolla i era kylskåp eller skafferi på så mycket man har som bara är liksom massa innehåll som du inte ens har en aning om vad det är. Och vet inte du vad det är så vet antagligen inte din kropp heller vad det är. Så att, och riktig mat, alltså ät riktig mat. Och det är mat som du... Alltså råvaror.
Nej, men jag gillar det här med innehållsförteckningar. Jag har hört det förr och det ligger mycket i det tycker jag. Alltså försöka hålla sig till frukt och grönsaker och kött och den biten. Det som pratas mycket om idag, det är ju två saker. Ni som vill fördjupa er ännu mer i alla ämnen idag, ni går bara in på Carolinas blogg så kommer ni att kunna hitta massor av intervjuer som fördjupar sig mycket, mycket mer. Men som sagt, vi ska försöka hålla oss till hyfsat generella råd. Men de två sakerna jag tänkte på som vi hör mycket om idag, det är just gluten och mejerivaror.
Mm.
Vad är dina tankar om de två?
Ja, jag äter ju dem inte. Jag har inte gjort på väldigt, väldigt många år. Just för att alltså det har blivit en otrolig hype det här med gluten också. Men, och man kan ju diskutera det här till hur mycket som helst. Jag är ju också glutenspecialist som det kallas. Man har gått en utbildning för en av dem som glutendoktorn kallar han sig nästan. Alltså han har gått igenom i stort sett all forskning som finns och skapat en utbildning kring det då. Och han har vigt sitt liv till att... få människor att förstå det här med gluten. Så att för mig funkar det inte att äta gluten. Jag mår dåligt. Liksom. Så den tog jag bort för många år sedan. Och det finns väldigt, 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 väldigt mycket som gluten är kopplat till. Det är inte bara en hype. Utan det är så otroligt mycket olika sjukdomstillstånd. Det är inte bara i magen som du kan få problem. Så att den håller jag med om att man ska sluta med. Men sen beror det också på, har du problem, har du inte problem? Problemet är att det är väldigt svårt att sätta samman dina symptom om de beror på gluten eller inte. Så att det finns ju lite olika, det är inte bara att du behöver ha en celiaki, en renodlad allergi. Liksom. Det finns lite olika varianter.
Ja, precis. Jag hör såklart på alla dina poddar och minns då att ni pratar på det här med gluten och även andra intoleranser, att det kan komma flera dagar efteråt, så som du sa, att det kan vara jättesvårt att förstå vad det är som är problemet.
Precis, och sen är det också att det gluten eller den där vetet till exempel som vi äter idag, det är inte samma som vi åt för 50-100 år sedan. Så att annars kan man ju tänka att ja, men det är ju naturlig mat, det är en råvara, det är ju ingen innehållsförteckning. Men just när det kommer till gluten och mejeri, eller just gluten, så är det inte samma.
Är det inte också så, har jag för mig hört, att våra kroppar är egentligen inte fullt mottagliga för gluten?
Yes, det är ju egentligen ingen som kan bryta ner gluten överhuvudtaget, men alla kommer inte få symptom av det.
Nej.
Så att säga egentligen att alla ska sluta äta gluten, det blir ju lite fel såklart. Men jag tror att det kan vara klokt att har man något problem av något slag, inte bara magen utan man har något hälsoproblem, så kan det vara verkligen vettigt att plocka bort det ett tag och se hur man mår.
Testa själv.
Ja, men precis.
Mm.
Och just med mejeri så tror jag mycket handlar om att problemet, det är väldigt kopplat till väldigt mycket olika hälsoproblem där också. Men jag tror också att det man ska tänka på om man vill äta mejeriprodukter, det är ju att man verkligen väljer ekologiska. Just för att vi har väldigt, väldigt mycket gifter omkring oss. Och gifterna sätter sig i fettcellerna. Det är samma med oss människor. Har man väldigt svårt att gå ner i vikt. Har du mycket gifter i dig och det lagras i fettcellerna, så kommer du ha väldigt, väldigt svårt att släppa på dem.
Mm.
Och det är ju samma med djur till exempel. Att äter du någonting, äter de förhållningsgifter, så kommer det lagra sig i deras fettceller. Och det är mycket, det vi äter med mejeriprodukterna är ju fett. Så att ska man äta det så satsa på ekologiskt. Mm. Och fullfeta produkter.
Just. Fett är också någonting som ofta kommer upp i hälsosnack. Och vad är dina tankar där? Mellan, alltså vilket fett man ska välja?
Ja, vi har varit väldigt, väldigt fetträdda väldigt, väldigt länge. Om vi bara ser hjärnan, den är liksom gjord på mättat fett, kolesterol. Det, vi behöver verkligen det. Jag är absolut inte rädd för fett. Men jag tror att man måste sätta det i sin helhet. Vissa kan inte äta fett för att de kanske har svårt att bryta ner det. Och då får man ju, då är ju inte problemet fett egentligen, utan då får man ju hjälpa dem så att de kan bryta ner det. Men väldigt, väldigt viktigt att det är inte härsket fett. Att det inte är transfetter. Utan att man äter naturliga fetter som ja, kokosfett, olivolja, avokado, lax, kött, smör.
Mm. Mm, där kom nog de med som vi har hemma, tror jag.
Vad bra.
Då har vi varit rätt. Ja, och det vi kan möjligtvis varna för då, som jag brukar läsa, att det ska man inte äta, det är de här kokosfettet som har en silvrig förpackning på en vanlig livsmedelsaffär.
Ja,
det är något helt annat. Ja.
Ja, ja.
Och samma margarin då, såklart. Mm, att det är egentligen en kemisk produkt.
Ja.
Inget
ja.
Naturligt.
Mm.
Mm.
Och det är också en sån här grej som du var inne på innan. Där, att om nu ska man veta, för att margarin lanseras ju så mycket och säger att det är så himla bra. Men återigen att man tittar, kollar på innehållsförteckningen på margarin. Kollar på innehållsförteckningen på smör. Och så bara tänka efter själva också, vad är mest naturligt för min kropp? Så blir ju svaret ganska enkelt sen, faktiskt.
Yes. Det är lite kul, man märker ofta på produkter att de börjar att förändras. För man märker att vi konsumenter ligger steget före.
Ja.
Så ett exempel är ju Cola Zero och sådana saker. Men nu, har man också, nu tycker jag också att jag har sett på tv-reklam att nu finns det liksom margarin med en viss procent smör i.
Ja,
så det ska vara lite mer okej.
Okay.
Ja, så är det. Rött kött, har du några tankar om rött kött? Ibland så ser vi varningar. Livsfarligt att äta rött kött.
Mm. Jag hade hoppats att jag inte skulle få den här frågan. För att det finns sådana otroliga läger idag. Ska man äta kött, ska man inte äta kött? Jag tror egentligen om man också gå tillbaka till grunden. Vi har varit köttätare. Vi är köttätare. Sen får man verkligen göra hur man vill om man ska äta kött eller inte. Det lägger jag mig inte i. Men det jag tycker mer att frågan bör handla om är ju vad för slags kött. Alltså vi äter väldigt sjuka djur idag. Även om de här kan vara gräsbetare så transporterar man djuren jättelångt för att kunna slakta dem på ett slakteri. Vilket gör att djuren är jättestressade. Det är djurplågeri, det är alltså hur djuren får växa upp i den här industrin. Det är helt fruktansvärt. Och jag tycker att det är mer där vi ska lägga diskussionerna. Och också att hur mycket kött man äter. Förr så tog vi vara på ett helt djur. Idag äter vi väldigt få delar av djuret. Och det är oftast inte det som ens är nyttigt för oss, de delarna, utan vi har verkligen glömt hur man tar vara på ett djur. Så jag tror att det är där egentligen diskussionen bara ligger, inte om rött kött är bra eller inte. För att är det ett sjukt djur så är det sjukt kött du äter. Men du kan också äta väldigt, väldigt bra kött.
Mm. Ja, det tror jag är en bra råd. Jag läser ändå en del om forskningen som kommer och så, och har väl egentligen inte heller sett att det skulle vara något helt tokigt med att äta kött.
Mm.
Det finns ju säkert många skäl och sluta med det, men då är det kanske av andra skäl än att det skulle vara en stor hälsorisk. Men kanske inte äta 7 dagar i veckan i alla fall, och som du säger, tänka på vart det kommer ifrån.
Kvaliteten är jätteviktig.
Ja, precis.
Vi skulle ju inte äta dåliga frukter eller grönsaker, precis, till exempel. Men det är samma sak med djur.
Fasta. Jag är själv, ni som följer mig vet att jag är mycket för fasta. Vad är din relation till fasta?
Jag gillar fasta, jättemycket. Ja. Ofta så blir det, innan var jag väldigt mycket mer strukturerad. Så att jag ska fasta så här mycket och så här mycket. Men nu är det mer att det blir av sig självt. Liksom. Väldigt mycket 16-8. Att man äter 8 timmar, ett fönster på 8 timmar. Och sen fastar man 16 timmar.
Skippa frukosten, vanlig metod.
Det tycker jag är enklast, men det kan ju vara att vissa kanske inte vill äta på kvällen. Precis. Och då kan man ju göra det. Men också så här, det är också att gå tillbaka till grunden hela tiden. Vi är kanske inte gjorda för att äta 5 gånger per dag. Utan det är mer lite sällan. Och ha perioder när vi fastar.
Ja, precis. Vi ska inte fördjupa oss i det heller, men vi sitter 2 stycken personer här nu som inte har käkat på en typ 20 timmar. Och vi är på topp.
Vi är på topp. Låter vi... Det är faktiskt sant. Ska jag göra någonting som... Till exempel ska hålla någon föreläsning eller om jag ska... Om jag göra någonting, något jobb som jag verkligen vill vara och fokusera på, då äter jag inte.
Ja, det är lite spännande faktiskt. För när man berättar det för någon så tror de... Ja, men liksom efter 24 timmar, då, du måste ju vara... jättetrött och jättehungrig och jättehängig och grinig och, men jag säger att nej, precis tvärtom.
Ja, ja.
Så man är pigg då liksom, så ja, det är lite spännande. Jag har antecknat kosttillskott också. Tar du något kosttillskott?
Det gör jag absolut. Framförallt D-vitamin. Men jag har ju min näringsterapeututbildning i bakgrunden, så att jag tar tillskott absolut. Det gör jag. Men sen är jag... tycker heller inte att du bara ska trycka i det för sakens skull. Utan att man bör ha lite koll, för att det är också väldigt, väldigt, väldigt stor skillnad på olika märken som finns, olika kvaliteter och sådär. Så att ibland kan det vara att väldigt, väldigt många slänger pengarna i sjön.
Har du testat? Man kan ju då testa sig och se... Istället för att bara, som du säger, trycka i sig, så kan man se om man verkligen behöver det. Ja. Har du gjort någon sån test?
Många gånger.
Ah, jag är så sugen på att testa och göra det.
Ja, men det är bra att ha lite koll.
Ja, alltså, det kan ju vara så att man faktiskt äter det i onödan. Och det låter lite dumt också.
Precis.
Även om överdos är svårt, vad jag förstått, så är det ändå dumt att trycka i sig i onödan.
Ja, men precis, det är olika för olika ämnen. D-vitamin är ganska svårt att överdosera, men det finns ju annat som är lite lättare.
Kan du nämna någon mer kosttillskott som många har brist på?
Magnesium. Vi har inte så mycket i våra jordar längre. Och det är också det här avslappnande mineralen. Och det är så bra för så mycket, för våra muskler, för att vi ska kunna sova. Alltså det är inte många som inte känner skillnad när de börjar äta magnesium. Faktiskt. Så magnesium, absolut. Zink, otroligt viktigt. Speciellt för män, men även för kvinnor och vårt immunförsvar. D-vitamin har vi sagt. C-vitamin är också en sån grej. Vi får inte ge oss speciellt mycket idag heller. Väldigt, väldigt viktigt. Så vill man inte ta tillskott så kan man käka mycket broccoli eller blomkål och sådana saker. Och det var en till jag tänkte på, som B12 är också ganska vanligt att man har brister på.
En som du inte sa som pratas mycket om, som jag tror är ganska vanlig, är omega-3.
Absolut.
Behöver vi det? Det beror på hur mycket fisk man äter kanske.
Dels är det, men det är också, tänker jag, hur mycket, för det är balansen man vill åt som är väldigt, väldigt viktig. Och vi får ge oss väldigt, väldigt mycket omega-6 idag från olika oljor och annat. Så jag tror det beror väldigt, väldigt mycket på hur vi äter, om vi får i oss, hur mycket omega-6 vi får i oss.
I den e-bok som vi kommer och lägga ut här, så kommer ni att få en länk till ett labb. Jag tror att det är ett svenskt labb där man kan skicka in sitt blodprov och få svart på vitt vilka ämnen vi kan behöva ha tillskott på. Så det kan vara ett sätt kanske att se så att man inte stoppar i sig i onödan. Det var lite om mat. Det var inte jättedjup, men som sagt, tanken är egentligen att hålla rätt så generella råd och att ni ska kunna må bättre med de relativt enkla råden. Sen vad som är ett enkelt råd får jag se, för det kan ibland vara svårt att ändra på en livsstil också. Nästa sån här hörnsten, det är rörelse. Kan du se några problem med det idag? Rörelse kopplat till hälsa. Rör vi oss för mycket?
Det jag tror att väldigt mycket har blivit lite fel där är att vi verkligen rör oss för prestation idag. Att det kanske tar udden av det här roliga egentligen. Och att man egentligen rör sig på det sättet som man tycker är kul. Tycker man att det är kul att vara ute i naturen, så ta lite promenader. Man behöver inte springa ett maraton för det. Jag tror att det är just att vi har tappat den här naturliga rörelsen som vi inte får. Det blir en liten motvikt här med att man går och toktränar då, liksom, för att man har tappat den här naturliga rörelsen i vardagen som vi hade innan. Men att det behöver inte vara så himla prestationsinriktat, utan att man kan röra på sig i vilken form man tycker är kul.
Det är lite spännande, för jag har för mig att jag hörde någonstans, förmodligen på din podd, att man kan inte, sitter man helt stillasittande hela dagen så, och sen går och gymmar på kvällen, så uppväger inte det liksom problemet med att du har suttit hela dagen.
Mm.
Så att det är nästan bättre att resa sig upp ofta och ta, ja, kanske korta promenader. Jag har till exempel på min klocka här, så jag tror det är om jag sitter i 50 minuter så säger den klart och bestämt till mig att stå upp.
Liksom. Oh, men vilken bra funktion.
Ja, jag gillar sådana funktioner där man blir påmind om man ska röra på sig.
Precis. Och jag tror att, för det kan kännas så himla lite, eller det kan kännas så onödigt. Men det är den, tror jag också väldigt mycket på, att den vanliga rörelsen som vi gör i vardagen är viktigare än den andra på ett sätt. Den är också viktig att få upp pulsen och sådär ibland. Men just att man så här ställer sig upp ibland, eller som du, nu har jag suttit, nu tar jag några steg i en promenad. Jag tror att den gör väldigt mycket mer än vad vi tänker.
Mm. Det finns ett arbetssätt som heter Pomodoro. Lite osäker på ursprunget där, om det kan ha varit någon japansk bilfabrik kanske, där brukar sådana saker komma ifrån. Men jag undrar om det är ett italienskt ord. Och det innebär att det finns lite olika varianter, men ofta så handlar det om att jobba 50 minuter och sen stå upp då 5-10 minuter.
Yeah.
Och jag vet, vi får göra reklam för ytterligare en podd nu, Mattias Ribbing. Han, yeah, han har pratat om det här, och han är sån där, så han testar allting på nördnivå. Och han blir effektivare av att jobba på det sättet. Man tycker att det skulle vara tvärtom, att man blir avbruten och så här. Men han märkte att han blir mycket effektivare när han så att säga står upp och gör något helt annat under 5-10 minuter en gång i timmen.
Superbra.
Så att det är lite spännande.
Mm.
Att det finns andra positiva effekter än bara det här med att man får rört på kroppen.
Ja, verkligen, verkligen.
Mm. En annan sak, jag vet inte om det är något du är hemma på, men förr i tiden, när jag var ung, så var det ofta så här att ja, nu, då sa man så här, ja, nu har jag lagt på mig lite eller nu känner jag att jag behöver röra på mig, så fanns det ingenting annat än att sticka ut och springa. Medan forskning idag, vad jag har förstått, så nu ska vi inte kanske ställa konditionsträning mot styrketräning, men att förr i tiden, samtidigt som jag sa att jag skulle ut och springa, så var det bara bodybuilders som gick i gymmet. Idag är det liksom pensionärer mest på gymmet.
Ja.
Så har du någon tanke där om vi säger nu att man har en viss tid som man ska träna på, att träna konditionsträning kontra styrketräning? Finns det något tankar kring det?
Jag tror att vi har också fått det lite så här om bakfoten, just som du säger, att även nu har det börjat bli mer att som du säger, pensionärer kan gå till gymmet. Och att vi har varit så rädda, speciellt tror jag tjejer, att man inte kan styrketräna för att man blir stor eller biffig eller så här. Men det har ju inte med det att göra heller, utan du behöver ju styrketräning, du behöver ju lyfta. Men du behöver också ut och springa. Men jag tror att, återigen här, att hitta någon form som passar. För att gör du någonting som du tycker är tråkigt, så kan du lika gärna sluta.
Då blir det inte av.
Dels blir det inte av, och sen så är det inte meningen att du ska gå och tycka att det är tråkigt.
Nej. Precis. Jag har, det kanske har med åldern att göra, men jag älskar promenader.
Mm,
alltså jag är egentligen hyfsat vältränad och kan utan problem springa och gå på gympapass och så, men jag älskar verkligen långpromenader.
Mm.
Och ja, då är ju ofta du med i öronen, men men ja, det är något visst med att gå ut i skogen och gå en lång promenad. Så att,
ja.
Så att det måste inte vara att man, som du sa, kutar runt som en tok och ska försöka förbättra sin kondition. Utan varför inte en promenad?
Ja.
Och när man känner för det. Jag varvar det faktiskt med lite då och då, så tar jag en kort löptur. Och nästa dag så tar jag en lång promenad.
Ja, men superbra. Mm. Superbra.
Så sen försöker vi också, nu sitter jag och pratar vad jag gör. Men en sak som vi båda gör hemma, när vi är ute och reser så tar vi alltid trapporna istället för rulltrapporna.
Ja.
Så en sak man kan slå ett slag för är kanske också vardagsmotion.
Ja, gud ja. Alltså det finns så mycket. Så himla mycket.
Mm.
Och ofta så tar vi, om man bor i stan till exempel, det är så lätt att man bara tar, ja, här i Göteborg har vi ju spårvagn eller buss. Men det är så himla enkelt att gå istället, för det är väldigt nära. Och man kan parkera lite längre ifrån, man kan ifrån det man ska. Man kan hoppa av en hållplats tidigare bara för att få den här stunden för sig själv. För som du säger, bara för att man går ut och går i naturen, det är inte bara för att röra på sig. Det är ju för att få lugnet, för att få vara i naturen. Så att, lite så här, varför man rör på sig. Rör man på sig bara för att en läkare sagt att det är viktigt, då är det inte så himla motiverande kanske. Utan mer, vad får du ut av den stunden som du faktiskt rör på dig?
Precis, men vi får ändå slå ett slag tycker jag för styrketräning. För
gud ja, jag gillar styrketräning.
Ja, och det är så kul för jag gick på gym ett tag, jag gör inte det så mycket, men jag gick ett tag och det var alltid, de flesta var faktiskt till och med äldre än jag där. Och det här med pensionärer, alltså jag såg ett inslag på tv, jag tror det är någon kommun uppe i Stockholm som har någon grupp för 90-åringar, 90 plus på gymmet. Jag tycker det är helt fantastiskt.
Verkligen.
Och det handlar ju om, jag fick ett program av en personlig tränare där nere som gick ut på funktionell styrketräning. Alltså det handlar ju om att ha en styrka som gör att man inte får belastningsskador och så.
Mm.
Så att, ja, styrka och kondition, vi bestämmer oss för det.
Och dock,
välj inte. Då kommer vi på en annan av våra hörnstenar, nummer 3, sömnen.
Mm.
Om vi börjar med, finns det problem idag alltså med sömn? Sover vi dåligt?
Ja.
För dåligt?
Absolut. Det finns ju ganska många olika problemområden där kan man säga. Alltså dels så har vi många som nattarbetar eller skiftarbetar, så att du får du får problem med sömnen på det sättet. Liksom. Du sover inte när det är natt. Det som jag tror nog nästan är största problemet idag också, det är att vi har våra telefoner, vi har våra paddor, vi har alltså tekniken. Vi har det här ljuset som inte är speciellt nyttigt för oss på kvällen. Och det handlar ju mycket om melatoninproduktionen. Så att där har vi ett problem, att vi får det här ljuset när vi inte ska ha ljus. Och då har vi svårare att somna. Och sen också stressen. Är vi stressade så ska vi inte sova, för de systemen, det är tvärt emot varandra. Så du har olika system i kroppen, antingen är du på eller så är du av. Och är du mycket i stress, då kommer ju det här andra systemet att lägga ner. Så att jag tror att det som stör vår sömn mycket idag är de här tre sakerna framförallt.
Mm. Nu är Carolina så blygsam så hon vågar egentligen inte göra reklam för sitt senaste poddavsnitt. Då gör jag det. Och det handlar just om det här med djupsömn och REM-sömn heter den andra, va? Och hur viktig djupsömnen är och vad som händer.
Ah,
oerhört så intressant om du är intresserad av sömn. Så det rekommenderar jag. Jag läste någonstans också att 25% av Sveriges befolkning har problem med sömnen.
Oj.
Det är sanslöst mycket.
Mm. Det är viktigt för att vi tummar på våran sömn. Vi tänker att nej, men jag har så mycket annat att göra så att jag tummar lite på sömnen och så försöker man vara kreativ eller produktiv annat. Men sömnen är så viktig för vår hälsa. Och det var det också, jag gillade verkligen det med det poddavsnittet som jag vet att du menar. Att just se vad är det som faktiskt händer när vi sover. Och när vi ser hur viktigt det är att sova, vad som händer i vår kropp, så blir det också lite lättare att unna sig i sömnen.
Mm. Jag pratar mycket om min magiska klocka och telefon, de hjälper mig mycket. Och jag har på min telefon något som heter läggdags, så att den säger till när jag ska gå och lägga mig och när jag ska vakna. Och vad jag har förstått så Det kan låta flummigt kanske, men vad jag förstått så är det ganska viktigt att behålla hyfsat samma sovtider dygn efter dygn.
Mm.
Är det något du har hört?
Absolut. Och också för att ställa in kroppen på det.
Mm, mm.
Så att man somnar ungefär likadant varje kväll och vaknar ungefär lika.
Har du några andra råd för en bra sömn? Än att inte kolla på mobilen precis det sista man gör innan man går och lägger sig?
Absolut. Och gärna kanske att man stänger av all teknik en timme innan åtminstone.
Mm.
Så att du inte får det här ljuset.
Precis.
Och stressa ner. Och när vi pratar om ljuset så är det även tvn.
Ja, just det där blå ljuset.
Precis. Mm. Så att man stänger av allt sånt i alla fall en timme innan man går och lägger sig. Och att man försöker stressa ner.
Mm.
För som sagt, är du stressad så är inte kroppen i sova-läge. Och också till exempel, har man svårt att sova, att man använder sig av... vissa tar ju fram telefonen när de inte kan sova. Och det motverkar ju.
Precis.
Att du kanske istället kan ha någon ljudbok som ligger vid sidan. Eller att du har något, kanske kan tända ett ljus om du ska läsa eller vad det nu kan vara. Att du behöver inte tända en lampa.
Ja,
men och verkligen... som du säger lite, att försöka vänja in kroppen på att det är samma sovtider varje,
mm.
ungefär samma varje kväll.
Mm.
Och att man inte, man försöker att verkligen att slappna av. Jag hade när jag pluggade, det var nog till sjuksköterska, så hade vi ibland några tråkiga kurser och böcker som vi skulle läsa. Och då vet jag ibland att om jag inte kunde sova så sa jag till mig själv att om jag inte somnar nu så går jag och hämtar de här böckerna. Nu somnar jag varje gång. Nej, men alltså istället för att ligga och kolla på telefonen så ta en bok och läs istället.
Det är en tråkig bok. Ja, varför inte?
Det funkar.
Ja. Andra saker som jag har hört, till exempel att inte äta för sent. Att liksom kroppen håller på med matsmältning.
Precis.
Att man försöker istället för att få ljuset på kvällen, att man försöker få ljuset på dagen i möjligaste mån. Att man är ute mycket på dagen, eller det man kan, beroende på jobb och så.
Ja.
Att man försöker träna. Träning gör att man blir tröttare på kvällen, har jag hört. Att rummet är mörkt, svalt och tyst och så vidare.
Och det sista är jätteviktigt, och det är väldigt lätt att ordna. Just att man har där man sover, det sover man. Och där är det mörkt. Det är jätteviktigt. Jätteviktigt.
Ja. Ni kommer att få såklart alla de här råden som vi har sagt då i våran e-bok.
Yes.
Vad har vi kvar? Vi har kvar en hörnsten. Och egentligen när man tänker efter så många av de här fyra hörnstenarna, kanske alla, går ju i varann också såklart.
Oh, ja.
Så vi har ju redan varit inne på den fjärde hörnstenen här som är stress.
Mm.
Och är man stressad så har man svårt att sova och så vidare.
Ja.
Så i dagens samhälle då, vad ser du som de största problemen? Varför är vi så stressade?
Jag tror för att vi lever i ett sånt prestationssamhälle. Och jag tror att det här med stress, det har blivit en sån... Alltså det jag märker att många vet inte ens vad stress är. De vet inte vad det innebär för kroppen. Och vi slänger oss väldigt mycket med att jag är stressad. Men man vet egentligen inte vad det är. Jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att man förstår att vi har så som kroppen fungerar. Att vi har det här sympatiska systemet som det kallas, och det parasympatiska systemet. Är du i stress, för det här är ju tillbaka från när vi levde på savannen till exempel och vi skulle springa, då är du i ditt kamp- och flyktsystem som är det sympatiska. Och när du ligger och vilar så är du i ditt parasympatiska. Och de här ska ju variera, vi ska ju kunna gå ut och slåss, vi ska liksom kunna utspringa alla de här sakerna, men vi måste också ha vår återhämtning. Och det här är liksom olika system som de här kan inte vi påverka själva. Utan är du i ditt sympatiska läge så kommer de här andra grejerna gå ner. För du behöver inte smälta mat när du ska springa till exempel. Så det kommer påverka din matsmältning. Du får oftast kalla händer och fötter, för det är inte där blodet ska vara just då. Du har ingen sexlust till exempel, för det är inte det du ska ha när du springer från en tiger. Så vi har väldigt många olika problem idag som är kopplade till att vi är för mycket i vårt sympatiska system. Och då är det inte så himla konstigt de problemen vi får. Så det är jätteviktigt att man ser att man absolut ska ha sitt sympatiska igång, men du måste också få igång ditt parasympatiska. Och i dagens samhälle så lever vi väldigt, väldigt, väldigt mycket i det sympatiska systemet. Så vi måste ta oss tiden och lugna ner oss.
Mm. Nu hör man ibland forskare om det här som säger att det är inte stressen i sig som är problemet, utan det är att vi ägnar oss så lite åt att återhämta oss.
Verkligen.
Att det är det som är problemet.
Mm, absolut. Vi ska kunna stressa. Mm, det ska vi absolut kunna göra. Men också slappna av.
Precis. Och i dagens samhälle med all teknik och så är vi är alltid uppkopplade. Vi har ett ständigt informationsflöde i hjärnan. Så vi får ju faktiskt aldrig lugn och ro.
Nej.
Så det kan vi slå ett slag för med allt vad mindfulness och yoga och sånt heter. Och långa skogspromenader har vi varit inne på. Och samma saker. Jag har en app som jag brukar använda. Så en sak kan vara att tänka på positiva saker. Alltså om vi går och retar oss på saker så tror jag också att vi kan bli stressade. Men ibland så är det bra för hjärnan också att tänka på positiva saker. Just det här, oavsett om man gör det i en app eller på penna och papper, att avsluta dagen med att kanske skriva ner de tre mest positiva sakerna som har hänt. Mm. En sån simpel liten sak. Det är ute med dagbok. Men jag tror det kan ha betydelse. Jag tycker själv, jag har känt när jag gör det att jag ställer om lite och börjar tänka positiva tankar. Och att det också kan vara.
Och det säger ju väldigt lugnande.
Ja, precis.
Istället för att man går och lägger sig med att man är väldigt, väldigt orolig för någonting. Eller stressad eller tänker på vad man ska göra imorgon. Så som du säger, att tre saker som man har som man är tacksam för, det lugnar ju en jättemycket.
Mm. Mm.
Jättebra tips.
Sen läste jag någonstans någon som kallar att man behöver ta infodiet ibland. Och jag tänker ibland, jag lyssnar på mycket poddar, jag läser bloggar. Och det är ju ofta så vi fungerar, vi vill ha en massa information och det är så lättillgängligt idag. Så det kan också vara något att tänka på, att behöver vi all information? Behöver vi verkligen all den information som vi tar in? Så ibland kanske man ska bara delita bort alla de apparna som ger oss för mycket information.
Precis, jag tror att det är viktigt att när man vill ha information så kan du aktivt gå och leta efter det, men försöka stänga av de här som bara kommer automatiskt. Och det är svårt idag, för vi får det överallt ifrån, som löpsedlar vi var och pratade om innan.
Så är det. Nej, men då har vi skummat igenom de här fyra sakerna och som sagt, är ni intresserade så kommer ni inte att missa våran e-bok, våran pdf som vi kommer att ge ut kostnadsfritt. Och där ni kommer att få de här 27 tipsen tror jag det kommer att sluta på. En sak som är intressant nu är om man får en del tips och råd som vi egentligen överöses med alltid. Och då gäller det att hitta de som man känner att man behöver. Men det är också svårt att bryta vanor. Alla har väl någon gång gett ett nyårslöfte och vet hur svårt det är att ändra vanor och sådär. Så har du några tankar om det? Vi vill ha den ultimata lösningen nu. Hur vi bryter på vanor och skapar nya mönster.
För mig så tror jag det handlat väldigt, väldigt mycket om två saker. Mm. Det första är kunskap. Alltså att du behöver, om du ska ändra någonting så måste du ha den kunskapen om varför du ska ändra någonting. För annars så blir det inte långsiktigt. Det måste spåra dig så mycket. För mig har det varit till exempel att jag har inga problem att ändra kosten. Jag har aldrig haft liksom. Om jag har läst om att ja, men det här är bra. Okej, men då har jag kunnat testa och testa det. Medan andra har jättesvårt för det. Och jag tror att där handlar det mycket om varför gör du någonting. Alltså du måste veta ditt varför. Det är superviktigt. Om du inte bryr dig om att du har ett högt blodtryck till exempel, ja, men då är det lättare att ta ett piller. Men om du verkligen vill inte ha det här pillret, du verkligen vill som du då, att ta ner ditt blodtryck på naturlig väg, så att då är ju den en så stor drivkraft bakom. Och sen det andra är medvetenhet, att man blir medveten om man ska bryta en vana till exempel, och det kan vara att sluta äta socker eller det kan vara någonting helt annat. Man börjar bli medveten om i vilka situationer gör jag det. Måste jag göra det? Alltså just den här medvetenheten tror jag är superviktig.
Jag har antecknat fyra saker här. Den viktigaste har du varit inne på, det är motivationen. Mm. Alltså har man inte motivationen, då är det ju kört.
Ja.
Så det bygger ju allt på det. Ett annat sätt kan vara att man gör det lite stegvis.
Ja.
Att man inte försöker att köra alla de här 27 tipsen samtidigt om man skulle behöva det, beroende på utgångsläget.
Absolut.
Så att man kör det stegvis.
Mm.
Och att man kanske skapar påminnelser för sig själv. Jag har till och med lagt in mycket av mina aktiviteter i almanackan.
Mm.
Annars är det lätt att det, alltså det kan ju låta konstigt att man behöver påminna sig om att gå ut och gå. Men faktum är att sitter man med någonting och är djupt in i något arbetsflöde så kan man ju faktiskt missa det. Så
absolut.
Påminnelse kan vara en sak.
Absolut.
Och sen en jättesak också tror jag kan vara social support. Att, som när jag själv ställde om kosten så gjorde också min fru det samtidigt. Alltså att man har någon som man peppar varann eller om man ska börja träna. Att man är två stycken eller kanske en grupp.
Mm.
Så den här sociala supporten kan vara oerhört viktig också.
Absolut.
Men det kommer också att finnas i vår lilla PDF. Intervjun börjar rulla mot slutet här. Är det något du känner, jag vet knappt om jag vågar fråga det här eftersom du har så mycket kunskap, men är det något du vill tillägga? Du får max en timme på dig.
Max en timme?
Ja.
Oj, nej men vi har ju gått väldigt på, vi har vetat upp ganska mycket saker. Och men det är bra tycker jag. Jag tror att det som är väldigt, väldigt viktigt att återigen kommer jag tillbaka till det här, men som du säger, det är otroligt mycket information som finns idag. Och det är väldigt svårt att sålla. Så att man får börja någonstans där man känner att det resonerar med sig själv, tror jag. Och att man hela tiden utgår därifrån och hela tiden går tillbaka till grunden. Vad är egentligen logiskt? Man hittar väldigt, väldigt, väldigt mycket där.
Precis. Börja inte med allt på en gång. Hitta det som ni vill göra först och främst. Och det som känns viktigast
precis.
Här och nu.
Precis. Och gå hela tiden tillbaka till vad resonerar med mig själv.
Liksom. Mycket sunt förnuft. Yes. Jag brukar fråga i slutet på mina intervjuer om de tre bästa livsråden. Det låter väl lite oambitiöst. Har du några tips och råd?
Tre bästa livsråd. Det första skulle vara att lära känna sig själv och sin kropp. Så att du själv vet. För jag tror verkligen att vi har tappat den här kontakten med oss själva. Så vi ser det som väldigt normalt att vara sjuka eller ja, men få ont i huvudet, vara förkylda några gånger om året. Vi ser det här som helt fullt normalt eller att vi ska ha ont i lederna. Och jag tror att det absolut viktigaste är att vi kan vara friska. Och när man kollar på folk som är friska. Kolla på de här naturfolken till exempel. En människokropp ska klara av. Så att klarar vi inte av det så är det någonting vi gör fel. Så att man verkligen lär känna sig själv och sin kropp så mycket att man verkligen vet när man går över gränser. För det vet många inte idag. Och lär känna sig själv, vad klarar jag att äta, vad vill min kropp äta? Det är väldigt individuellt. Det är det första. Det andra, det har vi varit inne på under hela tiden, alltså gå till grunden hela tiden. Vad är det? Är det logiskt att vi ska äta piller för att döda symptom? Kan man lösa det på något annat sätt? Gå hela tiden till grunden. Och det tredje. Det är, skulle jag nog vilja säga, det har vi varit inne på innan. Men det är nog det jag återkommer till hela tiden också. Ät riktig mat.
Mm.
Inte förpackad mat eller sånt som har en massa innehållsförteckning. Utan ät verkligen bara riktig mat. Man kommer väldigt långt där.
Mm.
För det är många som inte orkar gå in i den här dieten och gå in på verkligen detaljnivå på vad man ska äta, varför och sådär. Utan strunta i det då, så ät riktig mat. Det kommer man långt.
Mm. Det låter bra. Jag brukar skratta åt mig själv ibland i affären att jag ser verkligen att min varukorg har förändrats under de senaste åren.
Oh ja.
När jag kommer fram till kassan så ser jag liksom det är frukt och grönt och rent kött. Liksom. Och det är en fantastisk känsla.
Ja.
Att det inte är en massa pappkartonger med, som vi sa, med långa innehållsförteckningar på.
Åh, verkligen.
Mm.
Mm.
Kanonbra! Vad kul det har varit att prata med dig.
Jättekul, tack detsamma.
Suveränt, och tusen tack för att du ställde upp.
Ja, men självklart.
Jag vet att du har häcken fullt, så det var jättesnällt av dig att du gjorde det.
Det var bara kul, tack att jag fick vara med.
Var kan man hitta mer om dig? För den som vill fördjupa sig i din podd och hemsida och sådär.
Ja, det lättaste är väl att gå in på hälsosant.nu.
Mm. Mm.
Sen hittar man ju podden på överallt annat om man inte har
på iTunes
och så. Ja, precis. Ja. Så ja, och där kan man hitta all möjlig information.
Ja, jag rekommenderar den. Jag tycker din podd är fantastisk. Och det säger jag inte bara för att vara snäll och att du har ställt upp. Jag tycker verkligen det. Jag lyssnar mycket på den och tycker du har en skön ton också när du intervjuar dina personer och hittar intressanta människor.
Oh, tack snälla. Mm. Tack snälla. Och detsamma får jag säga.
Tusen tack för att du ställde. Ha det gott.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.